Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag kan också känna någonstans att jag är fan 23 år. Alltså är det någon gång man ska få leka loss och göra misstag och slänga sig ut något sammanhang, då är det för fan nu.
Som 17-åring gjorde han egen podcast hemma i Värnamo, och efter flytten till Stockholm, efter en gymnasial mellanlandning i Jönköping, gick allting väldigt snabbt. Hampus Näsvold har gjort radio i flera omgångar, givit ut musik, föreläst, medverkat i tv och var bara drygt 20 när Ta det som en man kom ut. En bok om mansrollen ur en ung människas perspektiv. Boken blev en succé och föreställningen som följde, ja, den har också haft en Eriksgata genom Sverige flera varv. Dessutom medverkade han som gästartist i Mia Skäringes föreställning No More Fucks To Give, som väl måste vara den mest framgångsrika föreställningen i modern svensk historia. Nu, 3 år efter debuten, är Hampus Näsvold aktuell med sin andra bok och med Värvet avsnitt 412, men först det här. Det har gått några veckor sedan vi spelade in Värvet, och sen kom ju coronaviruset och ställde världen på ända. Hur har det påverkat dig?
Alltså det har faktiskt inte påverkat mig jättemycket liksom personligen, mitt liv eller mitt jobb. Jag har fått framförallt min turné då, som vi kanske pratar mycket om, framflyttad till hösten. Mm. Den svängen jag hade kvar. Så att på så sätt har det påverkat mig. Annars så lever jag som vanligt mer isolerat bara.
Och då kan folk helt enkelt googla lite, så hittar de säkert biljetter till dina framflyttade gig.
Ja, precis.
Ja, men du, då rullar vi intervjun då.
Yay!
Så, Hampus. Hur är läget?
Det är bra.
Beskriv ditt liv som det ser ut nu våren 2020 då.
Just nu lever jag med frustration. Ganska mycket. Du vet, när man själv inte kan påverka framåtrörelsen. Mm. På något sätt. Jag har liksom jobbat så mycket jag kan, och nu ligger makten i andras händer, och så är det på kanske 4 olika vägar just nu. Så att jag har liksom stopp och väntar bara på att få springa någonstans. Och det är pissjobbigt.
Mm, det förstår jag.
Där är jag nu.
Vad gör du med den frustrationen?
Nej, men jag vet inte. Jag försöker att släppa, som folk i den här branschen säger. Att man får bara gå dit och göra det och sen släpper man. Mm. Men jag har inte lärt mig det. Jag är liksom för ung för att ha kommit dit att jag kan släppa. För mig blir liksom det hela min värld när jag har varit någonstans eller lämnat av någonting och väntar. Så att jag har inget tips eller liksom knep för det att hantera det, utan jag bara lever med det hela tiden.
Hur är det att vara på turné då? Alltså, du är väl relativt van ändå nu?
Ja, men det tycker jag. Jag har nästan varit 2 år på turné nu. Först med No More Fucks To Give med Mia Skäringer, och sen nu själv med Ta det som en man. Och det är kul. Jag älskar den livsstilen och kommer sakna den liksom väldigt mycket. Jag känner det redan nu att det är någonting med att jobba på kvällen, ladda upp en hel dag, vara på resande fot med ett gäng. Det är liksom det som att vara lite barn igen. Mm. Åka på klassresa eller liksom få vara med på ett sätt man inte når i vuxenlivet eller hamnar någon annanstans. Det är väldigt unikt och jag trivs väldigt bra i det.
98% av de som lyssnar har ju heller inte varit på turné.
Nej.
Så jag tänker att för oss så verkar det ju ganska lyxigt. Mm. Att åka runt och bara bli bejublad överallt. Men finns det nackdelar också? Eller?
Ja, men gud, alltså det är väldigt mycket ångest också, såklart. Att leva i en resväska och vara på resande fot har gjort att jag märker att jag har inte samma behov av andra saker. Alltså träffa folk, fara ut på evenemang eller fester eller saker. Man blir bjuden på resa när man är ledig. Allt det där liksom har jag bara blivit helt off på. Och samma sak när man väl är ute, så är det mycket man missar i ens egna liv, ens egna vänner och familj. Det är också jobbigt ibland att komma till någon liten sån här skitort någonstans och det kanske inte har sålt jättebra. Om man ska ändå gå ut där och göra samma jobb, samma entusiasm, känsla, inlevelse, fast för liksom en halvfull lokal. Mm. Till exempel, det är ju pissvårt och jättejobbigt. Ja. Både före och efter.
Men känner du, har du blivit liksom bättre på att ta det halvtomma rummet så att säga?
Nej.
Okay.
Det är jättejobbigt. Jag tycker det är, framförallt för att min turné var liksom slutsåld hela första våren och jättebra i höstas, men då märkte man ändå sådär att ja, det är slut på många orter, vissa orter är inte slut och vissa är långt ifrån slut, liksom ett par stycken. Och det är svinjobbigt för att man får någon slags, det är ju ett sårat ego som talar där. Mm. Liksom, bara, det är ju lyxproblem, men det är ju liksom ändå svårt att inte ta personligt och svårt att gå ut och liksom tycka att så här, ah, fan, jag gör det här för er som sitter här i alla fall. Det är svårt att se dem och fokusera på det och inte på de andras tomma stolarna, på de som inte kom.
Föreställningen regisserades ju av Mia Skäringer. Kan du inte berätta liksom hur det samarbetet funkade?
Jag skrev en bok som heter Talas med en man också.
Nej.
För den kom ut för 3 år sedan snart. Och hela tanken när jag började den processen med att skriva den boken var att jag ville göra en scenföreställning. Så att det fanns liksom med. Och när jag skrev boken så kollade jag på mycket av det Mia hade gjort och läste hennes böcker och andras böcker och sådär. Och det växte i mig att så här, den här boken och tonen jag vill ha när jag gör den levande på en scen är utlämnande ärlig, där man liksom inte drar sig för att gå till det mest allvarliga och liksom sorgsna och sen direkt upp till ett skratt och tvärtom. Att man ska skratta trots att det är ont. Och det är hon liksom typ den enda jag vet i Sverige som gör det och vågar göra det. Komiker överlag är ganska fega där, att man håller sig till skratten och vågar inte gå där det blir allvarligt. Man är rädd för tystnaden när man börjar tänka, liksom inte reagera. Och jag ville så gärna ut i den där ärligheten och allvaret och humorn och utforska det, för att jag tror att det skulle vara starkast ihop med mitt budskap. Så att jag skickade ganska fort när boken kom ut, så skickade jag typ den första boken som kom, skickade jag till Mia och skrev ett brev. Och sen hördes...
Men skrev du då att du ville att hon skulle regissera åt dig? Nej.
Jo, jag skrev okay. Liksom om att det finns planer på en föreställning och att hon är drömmen att ha med på det. Och vi kände inte varandra, hade ingen kontakt, hon visste nog inte vem jag var. Och sen så började liksom de som producerade min föreställning, så skickade de en förfrågan och så sågs vi på en lunch, jag och Mia i Göteborg, som blev väldigt lång. Och sen några dagar senare frågade hon mig om jag ville följa med på No More Fucks To Give, den här arenaturnén som hon har gjort. Och sen bestämde hon att hon ska regissera mig.
Mm.
Och sen var det i rullning. Och det var också 3 år sedan snart.
Fan vad härligt.
Ja, det var fantastiskt.
På vilka sätt hjälpte hon dig med föreställningen då? Alltså hur färdig var den när hon fick den i sina händer?
Jag har skrivit manus till den här föreställningen. Sen har hon liksom suttit och pushat mig hela tiden till gränserna. Där jag kanske tänkt att nu har jag lämnat ut, här står jag med hjärtat i handen. Så att säga, nej det gör du inte riktigt, du har fortfarande liksom skydd runt det där hjärtat, ta bort det. Så har hon funkat jättebra. Och samma sak att där jag kanske har bara läst liksom mitt manus och tänkt att det här är en situation som inte är så vidare kul eller liksom sorglig eller någonting, och varit så här, jo fast här är det jätteroligt att du liksom hade det här när du var liten, att du gjorde på det här viset, kan du liksom måla upp det mer.
Mm.
Så den hjälpen har varit i manus jättemycket, och liksom jag ser mitt eget material och guldkornen är det. Och sen samma sak, att våga tror jag göra det här. När jag hade idén och liksom ville göra det här, så jag är lite så att jag utger mig för att kunna allting fram till att det liksom blir på riktigt. Då blir jag skräckslagen och bara, vad fan ska jag, är det jag som ska göra detta? Ska jag ställa mig på den här scenen? Och där fick hon mig att våga hela vägen, tror jag. Från att ha fått med ett produktionsbolag och Mia och liksom gått ut med biljetter och liksom allting har sålt på. Och att jag sen fattar att gud, det är jag som ska stå på scenen.
Mm.
Och att hon liksom bara höll mig om ryggen hela tiden.
Går det att sätta ord på vad du har lärt dig av henne?
Det som har gett mig ett självförtroende, tror jag, som har lockats fram längs med vägen här nu sen jag kom upp till Stockholm för några år sedan och började jobba, i att stå på en scen, att kunna ta en scen, att kunna vara rolig, att kunna liksom gestalta en plats jag inte har känt att jag kan ta om inte jag sjunger. Liksom. Den har jag verkligen fått att så här, den här, liksom tagit scenen eller tagit över den. Liksom. Och sen bara se, som sagt, manus, liksom hur man liksom skriver olika saker, man kan lägga upp en situation eller komiken, det liksom började, var det väldigt mycket att recensionerna var att man såg att Mia Skäringer har regisserat. Och så blev det säkert att jag liksom tog väldigt mycket av henne liksom åt det komiska hållet, så att hon är helt briljant.
Mm.
Och sen har jag liksom mer och mer hittat min egen ton längs vägen, men att hon gav mig väldigt mycket av så här kan man göra. Så att jag känner att hon har gjort mig roligare, sårbarare och modigare på något sätt.
Vad fint.
Ja, faktiskt. Jag är väldigt tacksam för det.
Jag hörde någon relativt färsk intervju med dig där du sa att du inte riktigt fixar att föreläsa längre. Stämmer det?
Ja, men det har varit jobbigt hela tiden, tycker jag. Mm. Men föreläsa har ju aldrig varit... För mig var det en... Motivationen med det var att jag hade ett väldigt viktigt budskap som jag fick möjlighet att ta ut till skolor, då framförallt till gymnasieelever och högstadieelever som behövde höra det här. Och sen att jag visste att jag hade en scenföreställning jag skulle upp med, så att jag hade möjlighet att testa material, få scenvana och allt det där. Det var liksom min drivkraft med den grejen. Och sen min föreställning hade premiär, så då säger jag det jag säger på en scen. Jag säger offentliga rum och jag har en scenvana som jag får utöva. Då funkar det inte. Då blir det inte värt det längre, all den skiten det innebär att föreläsa. Mm. För att det är väldigt tungt. Jag tror att, nu vet jag inte hur det är, om du gör så här företagsgig eller föreläser, men jag tror att de är väldigt tacksamma att du är där. Att så här, nu kommer Kristoffer Triumf från Värvet. Vi fixar och donar lite.
Vem fan är det?
Nej,
säger de.
Nej. Ja. Jag tänker mig att ändå folk tycker att det är liksom så här, ja, fan spännande. Men för mig är det så här, jag kommer till en gymnasieskola och ofta är liksom majoriteten som sitter där ditfingade och de skitointresserade av vad jag har att säga. Kan skrika glåpord, liksom jävligt otrevliga, och det krävs så mycket att kunna stå på den scenen och vara sårbar när man får det bemötandet.
Ja, de har ju inte valt det själv, till skillnad från på din turné när folk har köpt biljett och betalt för den också.
Så är det, och därför så blir det liksom inte värt det längre, för jag känner att jag tar så mycket stryk av det varje gång. Mm. Jag mår så dåligt inför och efter, så att det, jag kan inte göra det riktigt, inte nu.
Nej. Jag funderar på något med flera av de yngre gäster jag har haft på senare år. Alltså, Bianca Ingrosso gör två olika tv-format. Hon har haft podd, hon drar igång sminkmärke. Peg Parnevik gör podd, har två olika band, hon gör tv. Du är poddare, radioprofil, skådis, artist, författare, föreläsare. Förstår du vad jag syftar till? Vad är det liksom med 90-talisterna och era liksom... Alltså,
projekt.
Ja, eller att ni är så entreprenöriella, tänker jag. Eller att man inte, ja.
Jag vet, jag har inte tänkt på det på det sättet, men absolut. Och man är ju väldigt mycket runt alla de människorna också. Och har dem runt sitt närmaste. Vilket också kan vara ganska dåligt, för att man jämför sig med människor som är helt jävla orimligt att jämföra sig med. Att man märker dem, jag kommer tillbaka till Värnamo där jag liksom är uppfödd, så... Uppfödd, säger man uppfödd? Som att jag är djur.
Uppvuxen.
Uppvuxen. Där jag är uppvuxen.
Ja, men kanske i och för sig en Freudian slip, det säger någonting om hur du kände att du var.
Vad hemskt. Nej, men där jag är uppväxt, så märker jag att där jämför man ju, alltså, oavsett vem jag gick i skolan med där, så är det ju helt annat. Det är mer rimligt liksom. Där har någon kanske res lite, börjat jobba extra på något lager, kanske börjat plugga, någon har köpt ett, liksom, ett hus. Här är det mer så att man jämför sig med, fan, det var den med det programmet, shit, den fick till den dealen, och den var där, alltså... Det är sjukt konstiga grejer som har sett en galen press på sig själv. Men...
Jo, men du är ju en del i problemet där ju.
Gud,
för du lyckas ju med allt du företar dig, ser det ju ut som.
Ja, både bidragande och lidande, tror jag. Jag tror inte vi är jätteduktiga på att prata om alla misslyckade grejer man gör, utan man är väldigt snabb, men när någonting går bra, då jävlar ska det ut och synas liksom. Ibland mer för dem i den här lilla bubblan än för publiken, upplever jag också att vissa jobbar. Men... Jag tycker också att det har varit för mig ett problem att man har gjort mycket grejer. För att jag gillar inte när man läser upp, när man blir mångsysslare typ. I folks ögon.
Förlåt, men du, det, nej, men det är ju skit som du
det
gör.
Det är ju fakta liksom, ja. Det är ju det som är problemet. Men jag har ju senaste åren, liksom, två åren, inte gjort något annat än scenisk verksamhet eller skriva. Tidigare har jag gjort jättemycket radio, liksom, varit tv och liksom föreläst och skrivit böcker och allt möjligt. Men nu försöker jag liksom hålla det ganska mycket till att det är samma... liksom svär på något sätt, liksom allting ska vara agera eller sjunga eller skriva eller leda fram till det i tv och på scen och film, och det är väldigt skönt att ha begränsat det, tycker jag, för att jag känner inte att jag tror knappt på mig själv när jag vevar runt i massa olika sammanhang och vet inte varför jag gjorde det i början. Man försökte väl bara hitta en väg, tror jag, och få saker att göra det varandra, och jag tror att det är det alla någonstans försöker göra, men jag tror inte att ingen, vissa kanske vill hålla på med tusen saker, men jag tror att de flesta egentligen kanske hade velat ägna sig åt en eller två.
Har du tyckt att det har varit svårt att välja rätt väg?
Ja, men jag har alltid... Eller så här, jag har fattat mitt slutmål. Jag tror att många idag, om man ska generalisera i min ålder också, ser ett mål men ingen resa dit. Att man vill liksom direkt dit. Mm. Och jag fattar att jag har ett mål och att det kommer ta tid att komma dit. Och jag försöker hela tiden jobba mot att stressa. Att jag långsiktigt liksom arbetar med in och nöter in någonting. Och då har jag hamnat på olika jobb de här 5 åren som jag inte har velat vara på. Eller som jag känt att så här, det här är inte alls vad jag vill göra, men det tar mig ändå rätt riktning eller med det jag behöver. Och som jag liksom var inne på, att jag fattar att skådespelare och sjunga, det vill jättemånga göra. Men om jag kan liksom tillföra att jag kommer till ett produktionsbolag med den här idén, där jag också ska spela huvudrollen, då får jag liksom göra den grejen. Men jag får också lära mig allt det här bakom, och jag visar att jag kan skriva manus, att jag kan vara rolig på det här sättet, jag kan vara allvarlig, jag kan dra fram ett budskap och allt det där. Så att allting tar väldigt mycket längre tid, den här vägen som jag går och de här jobben jag gör. Men så länge jag känner att jag utvecklas och att det tar mig mot dit jag önskar, så är jag nöjd.
Vad är målet?
Nej, men målet är, jag vill enbart liksom syssla med, just nu lever jag lite den drömmen som jag har, att kunna liksom, eller så här, jag är så nöjd med tillvaron just nu att jag liksom står på scenen, jag jobbar med det, jag skriver olika saker, projekt, och det är så jag vill fortsätta ha det, och i ännu större utsträckning, tror jag. Jag längtar efter roller både på scen och i film och tv, och får bara ge mig in i det.
Som andra människor har skrivit också?
Ja. Just nu är det mycket skapa själv och bli lite uppbjuden, men jag hade liksom ännu mer velat bara få gestalta på scen och tv-film liksom, i roll och karaktär. Men jag är liksom också på en plats där allt det här radio, allt som du läste upp innan som jag har gjort, det har ju liksom varit för att jag vill komma hit någonstans. Så att nu är jag ju lite här och vill ju bara att det ska fortsätta eller bli ännu större och bättre liksom, och mer och duktigare på det. Så att det är bara fortsätta, tror jag.
För nu lät det lite som att musiken här kommer vara en bisyssla.
Nej, men den finns hela tiden, men den vävs liksom ihop med det här. Så att nu släpper jag ju i, eller har släppt i dagarna här, en bok som heter Säg att du älskar mig. Och det är väl inte bara att det ska bli en bok, utan det är ju en för till något annat. Och då kommer in musik i bilden där också. Och allting flätas samman och blir levande på en scen eller någonstans.
Ja, det blir en föreställning också. Eventuellt.
Ja, det blir någonting av det i alla fall. Det blir aldrig, det är alltså att jag bara släpper en bok och så bara, nu är den ute, nu är det klart. Utan den ska vidare på något sätt också. Och det är väl det jag sitter med lite nu.
Vilka människor har varit viktigast för dig i att liksom hitta rätt väg?
Nej, men jag rådgör med väldigt mycket människor. Och kan också på samma sätt som man kan ha som liksom mål framför sig, som gör det tydligt vad man ska och vad man inte ska, så kan jag också tänka på vissa människor jag ser upp till. Att hade den här personen gjort detta? Nej, då gör inte jag det. Eller ja, då kan jag också tänka mig det till exempel. Men jag, alltså alla grejer jag gör är liksom inte en slump på något sätt. De är väl liksom genomtänkta och planerade och diskuterade med säkert 5 pers liksom runt mig. Både agent och vänner och någon familj och sådär. Så väldigt noga. Men jag tror att det är överdrivet. Jag kan också känna någonstans att jag är fan 23 år. Alltså, är det någon gång man ska få leka loss och göra misstag och slänga sig ut något sammanhang, då är det för fan nu. Så att någonstans säger jag så här, varför överanalyserar man? Men det är också för att jag vet att branschen är som branschen är någonstans. Har jag syns där så är jag bränd där. Alltså, ja, du fattar vad jag menar.
Ja.
Så att jag försöker tänka på det, men samtidigt också vara lite jävla skön.
Nu har du skrivit en bok till, men den första fick ju liksom väldigt mycket uppmärksamhet. Hade du på känn att den skulle få det?
Nej, verkligen inte. Jag tror att när jag började prata om liksom budskapet som Tales med en man, den boken, har, så var det inte alls lika, kan man säga, hett. Det låter så konstigt, men det var det egentligen är. Sen kom MeToo liksom ett par månader efter att den boken hade kommit ut. Och då, året efter, där 2018, så kände jag att då fanns en helt annan mottaglighet hos folk. För det budskapet, folk kunde mer peka på problemet. Att fan, det är ju männen det här kretsar kring. Och det är inte individen, utan det är något strukturellt och större. Och då blev det en helt annat gehör för både boken och för mig. Och den har liksom varit med i så många fina sammanhang som man inte får prata om, för det är hemliga grejer och skit som den har synts och varit med och allt möjligt. Så att jag hade ingen aning om det, men väldigt, väldigt tacksam.
Hade du en känsla av att den behövdes?
Ja, men det är ju för att jag själv kommer från det där att jag, så hela min föreställning handlar om att jag inte passade in i den här könsrollen man som vi har, att jag valde liksom en annan väg och sveka allt mitt riktiga jag på något sätt. Och när jag har nyktrat till från det nu i någorlunda vuxen ålder, så vill jag verkligen göra någonting för det. För att jag såg vilket stort problem det var, både för killar, män och alla runt om. Så att jag ville göra det, men jag trodde nog aldrig att jag skulle få ett kan man säga, genomslag på det sättet. Att jag skulle kunna göra det. Nu har jag liksom hållit på med den, talas med en man-grejen i 3 år. Det trodde jag nog aldrig att det skulle bli.
Om folk inte har läst den så kan man väl säga att det är ju liksom inte en, det är inte en historisk exposé, det är inte en faktabok, det är liksom mer en tankebok skulle jag säga.
Ja, men exakt, den utgår ju bara från mig. Jag tar liksom ingen så här samhällsgrepp eller någon liksom större syn på det så, utan jag kan ju bara utgå från mig själv hela tiden i allt jag gör.
I boken beskriver du ju en ung man som liksom pressat in sig i mansrollen under uppväxten och som försöker göra upp med den rollen. Men finns det sätt som du kanske förenklat liksom historien om din uppväxt på?
I boken eller i överlag?
Ja, kanske.
Ja, men gud säker. Alltså, allt är mycket mer den här boken är 140 sidor och föreställer 90 minuter. Allt är mer komplex än att rymmas i de korta formaten. Så att det är klart att man har. Och för att man vill göra det lättillgängligt och underhållande samtidigt.
Mm. Kommer du ihåg när du stod på scen och sjöng första gången?
Men jag stod på scen sjukt mycket när jag var liksom från så här, ja, minns inte det så töntigt att säga, innan jag kunde gå, alltså den grejen. Men det var liksom så tidigt började man liksom på med de där grejerna och showa, klä ut sig, göra karaktärer och sjunga och ha sig. Och sen står jag då på scenen sista gången kanske typ i trean, jag vet inte hur gammal man är då när man går i liten skola, ja, 8, 9.
Ja, någonting sånt, ja. Mm.
Någonstans där slutade jag liksom stå på scen. För att jag kändes att jag stod längst fram. Det är det som börjar min föreställning. Så längst fram i klassrummet och sjunga den här barfotavisan. Egentligen skittöntigt. Men det liksom var väldigt starkt för mig då. Någonting jag ville göra. Sjöng den helt a cappella där. Och det var de sista gången jag stod på scen på flera år sedan. Mm. Och jag sjöng liksom en i hemlighet på något sätt. Jag gick till kulturskolan på tisdagar och sjöng i en grupp med äldre tjejer. Mm. Och det var ingenting man berättade. Man var så här, ska vi ses ikväll? Och bara, nej, det går inte. Av olika anledningar, privat. Så det gick liksom under radarn på något vis tills jag helt hade kvävt det ett tag. Och min mamma var sådär att fan, det är synd att du inte håller på med sången, att du sysslar med de här grejerna, du var så duktig på det. Och så började något växa i mig liksom i äldre tonåren där igen och ta upp allt det där, och då blev jag helt manisk.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden Värvet100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Du beskriver ju i din första bok liksom att du var ju ingen vidare skön mot många. Så här, och de här människorna lever ju fortfarande, mm-hmm. de flesta. Har du på något sätt gjort upp med dem? Alltså bett om ursäkt eller?
Nej, det har jag inte. Och
finns det fog för det? Hade du behövt göra det?
Nej, det, jag känner nog inte att jag hade det. Jag var en sån där kille som bara störde hela stämningen. Mm. På något sätt. Att i ett klassrum så hördes jag, syntes jag. Det var liksom fokuserade en person som var jag där och liksom skulle störa den nu balans också. Och någon skulle be om ursäkt till så är det väl lärare i så fall. Mm. Som man hade noll respekt för och betedde sig som ett as till. Men mina liksom, klasskamrater känner jag inte att jag är skyldig något.
Nej.
Riktigt.
När du, det finns ju en otroligt lång liksom ett långt samtal med dig på YouTube när du är hemma i Värnamo och pratar med någon kulturchef.
Och det är något samtal.
Ja, det.
Ja, jag har precis släppt boken.
Ja.
Och gud vad hemskt.
Varför är det hemskt?
Jobbigt bara.
Jag tänker, för min fråga var så här, kände du igen några som var där liksom? Det låter ändå som att det är fullsatt.
Ja, men det var mycket folk, men det var nog mer, du vet, gamla dagisfröknar och allmänhet.
Mm.
Det var nog inte så mycket gamla klasskamrater. De har inte hört av sig heller, någon av dem. Det var någon gammal klasskompis, en kille som jag så mycket med, som skrev på min Instagram för ett tag sedan, bara saknade dig kompis. Det tyckte jag var så himla fint. Mm. Att jag tänkte att de hatar kanske mig, tycker att jag har förvrängt eller överdrivit eller framställt saker och ting som är min sanning, men så kanske inte deras sanning på något sätt, men det var väldigt fint.
Men varför blir du kallsvettig av det här klippet då?
Nej, men jag tycker det är jobbigt, alltså Värnamo nu, när jag lämnade Värnamo, jag vet inte hur det var för dig, men när jag lämnade Värnamo så var det i panik nästan, måste ut liksom, klaustrofobin. Mm. Och första gången jag återvände efter att jag hade lämnat något år senare, så det halvår eller vad det var, så var det också minnen och grejer som blev ångest att man kom tillbaka till något gammalt jag som man tyckte att nu har jag liksom tagit mig av det här, nu är något nytt i den här staden. Men när åren har gått nu, 5 år, inte så länge, så har jag ändå börjat uppskatta staden. Men det finns ändå saker som jag tycker är jobbiga, typ en sån här grej. Att komma tillbaka där, släppt en bok och sitta där i något jävla kulturhus och götta sig i sitt eget alltså jag tycker det är, ska aldrig göra.
Nej,
okay. Ska aldrig åka dit och hålla något sånt.
För mig är ju Värnamo 2 grejer. Dels är det ju Värnamo-visan. I Appladalen i Värnamo.
Och du känner till det?
Ja, herregud. Ja. Pappa sjöng alltid den när vi passerade där. Uppenbarligen så har jag varit väldigt mycket på E4 i mina dagar.
Det känns som en så pappig grej att göra.
Eller hur?
Bara passera och sjunga där för sig själv.
Exakt. Och sen så är det ju otroligt många hamburgerrestauranger per capita.
Ja, så är det.
Mm. Vad är det mer, Värnamo?
Annie Lööf, tänker att många tänker kanske. Mm. Sen vet jag inte vad vi har så mycket. Alltså, vi har ett fotbollslag som spelar i någon division som ingen vet om, typ. Mm. Jonas Tern kommer från Värnamo.
Mm.
Och Allan Svensson, skådespelaren, är från Värnamo. Det känner inte folk till. Men vet, vi har inte så jävla mycket att komma med. Det är det där liksom hamburgerstället där vid E4 när folk stannar och käkar. Sen är det inte så mycket mer som Värnamo har levererat, vad jag vet.
Ganska industriell stad, eller?
Ja, men det tror jag hela det området är så här GGV-området. Mycket industrier.
Vad är GGV?
Ja, men det är så här Gislaved, Vaggeryd, Gnosjö, Skillingar eller vad det nu är. Det är något sånt litet område där runt. Det är väldigt mycket industrier och jobb och grejer.
Ah, okay.
Mm. Så det är nog mycket åt det hållet. Men jag har liksom inte så mycket bra koll på Värnamo. På något konstigt sätt så handlar många sammanhang där jag kommer så tas Värnamo upp och jag pratar om det på något sätt. Även om jag inte känner en skitstor kärlek, men jag känner inte heller liksom bu. Jag känner typ ingenting.
Mm. Apropå det där med att ditt liv är så pass färskt på något sätt. Alltså förra boken då, som ju var ett bokslut över en barndom som just inträffat. Och den nya, Säg att du älskar mig, den känns liksom som att den är skriven typ precis nu.
Mm.
Har du någon reflektion kring det här med att du skriver i liksom färska sår på något sätt? Eller?
Ja, men ta det som en man var ju precis som säger, det är ju barndom, den hade jag ju distans till på något sätt. Det var inte svinsvårt att sätta ord på eller ge ut. Men den nya boken är jättejobbig på det sättet, tycker jag. Att den, om jag skriver om precis mitt liv exakt just nu. Den här boken är skriven under förra året och nu.
Mm.
Så att då blir det ännu jobbigare för att man utlämnar de saker och ting som folk vet att ja, men där, det hände ju detta då, den var han ju med där och det här har han gjort nu. Alltså, de vet om sammanhangen på ett annat sätt än vad talesmän man var. Så att det känns sårbarare, men det är ju under kontrollerade former. Det är jag som har skrivit det och satt det i boken och ger ut det. Så att jag bestämmer själv exakt vad jag vill berätta inte. Så att det är bara kul och att jag tycker att det behövs till allt polerat och fint som är idag. Mm. Så behövs lite äkta skit. Äkta skit är tråkigt att säga med sig själv, men lite ärlighet då.
Ja, den känns lite... Det kommer låta som en förolämpning, men det är det inte. Men den känns lite instagrammig på något sätt. Just för att det är liksom lite brottstycken snarare än ja, men en helt vanlig roman. Liksom.
Ja, men absolut. Mm. Och det är väl lite det jag försökt, för att jag... Det handlar om där jag är nu, jag är 23 år. Det är den tiden i livet och det är väl de jag vill ska läsa den primärt. Mm. Och då tänker jag att det är en form som funkar väldigt bra. Känns det instagrammig så kan det nog vara lätt att ta till sig.
Även om det inte var din intention så var ju ändå ta det som en man, som liksom ett inlägg i någon slags debatt kring manlighet. Den nya boken handlar ju om kärlek mera. Liksom.
Gud ja, och det där är så här... Det är jag väldigt... Alltså det är jag förberedd på att... Att uppmärksamheten och liksom allt som det blev med talesman, det kommer inte ske med den här boken. För att det är inte ett sånt budskap, det har ingen sån undertext på det sättet. Men också det jag lite längtar efter, att så här, för första gången få... Det är också en trygghet att luta sig på ett budskap. Att så här, ja, jag har det jag gör på en scen, att jag kan vara rolig och allvarlig och sjunga. Jag har ett starkt budskap och därför får jag synas och höras. Men att nu lämna det där budskapet någonstans, även om det fortsätter brinna i mig och på andra sätt, så lämnar jag det och bara gör någonting konstnärligt. Mm. Det har jag längtat efter och det fattar jag att det kommer vara vissa som sviker eller så här, inte känner att det är intressant längre vad jag gör och vissa kommer tillkomma. Men jag vill göra den resan och börja bygga på bara det spåret nu.
Mm. Vad är framgång för dig?
Men så här kan jag säga, jakten på framgång gör mig liksom ofta jävligt less och olycklig och otillfreds. Och jag försöker hitta någon slags lugn i att jag inte behöver vara framgångsrik för att vara lycklig eller värdefull på något sätt. Det låter skitklyschigt, men det är lättare att tro på än att känna. Liksom. För att jag tycker att, precis som du läste upp här i början, massa unga gör saker hela tiden. Och i Stockholm är det ett klimat som är, liksom, hur går det med det nu? Hur går det för dig? Vad gör du sen? Alltså, det finns en press hela tiden på att leverera någonting och... Du blir sedd ut efter hur många följare du har eller vilket yrke du har eller om du är aktuell eller inte och du bemöts på olika sätt därefter. Och i det så tror jag att jag kan ibland hamna fel i att jag söker framgången för att jag vill se att jag värderas högt eller att folk blir glada när jag kommer in i ett rum eller att jag lyssnas på eller vad den är. Och där försöker jag nog nu hitta ett lugn att säga, jag gör precis det jag vill göra just nu. Jag är supertacksam för det. Jag vill fortsätta göra det. Jag kommer jobba hårt för att det ska vara så. Men jag måste också kunna välja livet på något sätt och inte värdera mitt värde i det här, vad jag sysslar med och allt det där.
Jobbar du med avund någonting?
Nej, men jag hade behövt, tror jag.
Jag menar, känner du avund egentligen?
Det var ja, det. Mm. Gud ja, jättemycket. Men tidigare var det väldigt mycket missunnsamhet, tror jag. Att jag satt och var så här, varför får den göra det? Mm. Alltså att jag kunde inte förstå att någon som har knullat i tv för att sitta och vara programledare för ett stort program där det finns folk som är sjukt mycket duktigare på att leda ett program.
Som att, du till exempel?
Ja, faktiskt. Ja. Och det är så här, där har jag nog landat mer i att ja, jag har de radioprogrammen jag har lett, de sammanhang jag har varit i, har inte jag blivit liksom hamnat i för att jag har ett stort följe på Instagram eller för att jag har gjort någonting annat, utan det är för att jag kan det här, för att jag har fått lära mig detta. Och nu kan jag mer vara tacksam för det. För att jag ser saker jag hanterar och gör och kan som inte många kan. Men det finns fortfarande såklart en avund, men den blir inte missundsamhet och bitterhet på samma sätt. Mm. Och då tycker jag att man får ha den. Och ofta är jag väldigt transparent med den. Att så här, fan, jag är skitglad för din skull. Jättekul. Jag kommer stötta dig och vara med i det här, men fan vad sjuk jag är.
William för det jävla Mona och Filip succén.
Ja, men William kan jag faktiskt, alltså, han känner jag att nästan aldrig avund till. Han är så jävligt nära att han blir inte en sån person nästan. Där det bara ger ny lycka hela tiden för att man ser exakt det här. Jag ser alla hans misslyckanden och därmed alla lyckanden. Men sen finns ju andra människor där man är så här, helvete.
Det här kanske får ni fråga, men eftersom jag själv är på andra sidan så att säga, vad hände med dig när du klippte håret?
Fan, spännande. Jag klippte ju håret framförallt för att jag hade ju blekt mitt hår så jävla länge. att det blev någon slags kemisk klippning och det, att det liksom höll inte, det bara gick av. Så att jag hade inget val mer eller mindre än att klippa det. Och då var jag så lycklig när jag gjorde det, för att jag hade känt mig så ful så länge, för att håret var helt av och så förjävligt ut, och kände inte som att jag hade någon frisyr överhuvudtaget, det var bara hår. Så det var en lättnad, och jag var livrädd innan men så otroligt glad efteråt, och började känna mig liksom, fan, jag kan vara fräsch och snygg helt plötsligt. Mm. Fick lite självförtroende där, tror jag.
Mm. Jag försöker ju ställa frågor som inte är vinklade åt något håll, och den här kanske är det, men när brister du som feminist?
Men klassiskt exempel kanske, eller som man kan tänka sig, men om man är på en släkttillställning eller en kompis släkttillställning eller flickväns, och någon säger någonting klumpigt, orkar jag inte oftast ta det.
Mm.
Vilket är skitvagt, men jag pallar inte. Och ibland kan det också vara att jag känner att jag vill kompensera åt ett annat håll, för att vissa som möter mig har en någon slags radikal bild av att jag är svin-PK och jättenoga, och vad vågar man säga, liksom avvaktande. Då är det som att jag ibland kompenserar åt andra hållet och försöker vara lite skön för att de ska bli avslappnade, och så blir det så här, varför säger jag så? För jag är si.
Mm.
Då kanske jag brister som mest.
Mm. Jag har ju ett nytt succémoment. Tre frågor du inte eventuellt har fått förut.
Mm.
Vad är det bästa med Köpenhamn?
Att jag inte varit där, men så jävligt gärna vill åka dit, trots att jag inte gillar Danmark.
Okej. Ja. Det är en härlig stadie.
Ja, men jag tror det.
Fan, helt sjukt att du som ändå är... Det är inte så långt att åka dit från Värnamo.
Nej, men jag har nog varit där när jag var liten. Men du vet, i vuxen ålder när man upptäcker saker på nytt och ser det för vad det är, så har jag inte varit där. Men jag är sjukt nyfiken. Det känns liksom... istället för att åka till New York en weekend, så känns Köpenhamn lika spännande.
Mm. Finns det något ord i svenskan vi behöver som du skulle kunna uppfinna här och nu, eller som du kanske till och med har uppfunnit?
Ah, gullhörna tycker jag är gulligt. Det kanske finns.
Gullhörna?
Ja. Ah.
Mm.
Gullehöns brukar jag säga. Det säger allt när jag jobbar på P3, gullehöns radio till lyssnarna. Det är här ett ord.
Mm.
Det är mysigt.
Ja, men det är bra. Säg ett spel du genuint ogillar.
Monopol.
Jaha. Vad är det för fel på det nu?
Jag skittråkigt. Hatar det. Okay. Meningslöst.
Ja.
Jag hatar, jag får ångest. Om man tänker sig att man ska börja spela ett spel med någon. Det hände i helgen nu. Jag köpte Skippo. Mm. Har du spelat det?
Det är väl ungefär som Uno, eller?
Jag vet inte riktigt skillnaden, men Skippo känns lite roligare.
Okay.
Men då hade jag köpt det, och så ska man förklara det för tre nya människor. Fy fan vad jobbigt det är.
Mm.
Den grejen att så här, och så sitter någon och bara, då får jag inte göra så. Då bara, nej, det, kortet ska ligga där, och så lägger du det där. Och så gör man ändå, så gör de fel igen. Och så måste man, jag hatar det.
Aha.
Vidrigt, så att jag hatar nog alla spel egentligen.
Okay.
Om inte alla kan det från början.
Nej. Dataspel?
Nej, jag har aldrig fattat grejen.
Nej.
Spelar du?
Ganska mycket mobilspel, ja.
Jaha, just det, gud, jag är gammal. Tänkte bara så här brädspel och grejer.
Mm.
Nej, men meningslöst överlag känns som spela.
Ah, okay. Vad gör du när du har tråkigt då istället?
Jag har det tråkigt.
Hade du fått de här frågorna förut?
Nej, det var helt kul.
Mm. Tack för det.
Förstår succén.
Vill du rekommendera något?
Jag såg den här When They See Us på Netflix. Jag kanske är helt efter alla andra.
Nej, inte efter mig i alla fall.
Du har inte sett den?
Nej.
Nej, men alltså titta på den. Jag rekommenderar aldrig serien annars, för jag hatar när folk gör det, för att det blir sånt krav att titta på saker hela tiden. Men den är så här, fyra delar. Det finns en intervju med skådespelarna och de riktiga personerna det handlar om, med Oprah på Netflix också. Alltså, det är så att man, jag ser nästan så här skyldig idag att man ska ha sett den.
Okej, okay. Vad spännande.
Bara titta på den.
Ja. Stort tack för att du kom förbi. Har du haft det bra?
Jättemysigt.
Mm.
Tack snälla.
Kommer du ha skamsköljningar nu?
Ja, det kommer jag.
Ja. För vadå?
Nej, allt. Jag kan återkomma om det är något sånt, så får vi se om du kan döda de hjärnspökena.
Det löser vi. Stort tack för idag.
Tack.
Säg att du älskar mig. Ja, så heter Hampus Näsvolds bok alltså, och den finns att köpa i bokhandeln. Vi som gör Värvet är Mattias Nordgren i producentstolen, och så jag då, Kristoffer Triumf. Tack för all fin respons på det dagliga Värvet för övrigt. Det har varit otroligt att få göra den resan med er. Om en vecka är ett vanligt Värvet tillbaka, men det kommer säkert ett dagligt Värv eller tre i veckan som kommer också. Lyssna gärna på allt detta. Tack för idag. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.